Det här är Rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Inspiring Talks kan du lyssna på inspirerande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa.
Göra saker har sin givna plats i livet för att vi vill och vi behöver träna, arbeta, städa, umgås med vänner, ägna oss åt våra intressen. Men det genererar en trötthet som tarvar lugn och vila. Och ibland behöver man alltså träna sig i att helt enkelt inte göra något och möta det obehag som kommer. Tills det inte blir så obehagligt längre.
En ny frågestund med Giorgio Grossi där han svarar på lyssnarfrågor kopplat till ADHD, NPF och samsjuklighet vid utmattning.
Hej och välkomna tillbaka till Inspiring Talks. Idag så har vi en fortsättning på förra veckans frågestund med Giorgio Grossi. Saken är den att vi fick in ganska många lyssnarfrågor och vi hade inte riktigt tid till att svara på dem förra veckan. Så idag så har jag med mig Giorgio Grossi igen och idag kommer Giorgio att svara på de frågorna som vi inte hann med förra veckan. Så återigen, hej och välkommen tillbaka Giorgio.
Hej Alexander och tack för att jag får komma tillbaka. Ett nöje att vara här.
Då tänker jag att vi börjar med en fråga som jag fått från en tjej som heter Violette. Och jag sa nog fel. Det är inte bara en fråga utan det är flera frågor som Violette har ställt till oss och till dig. Och rubriken eller temat som det handlar om, det är att vara utmattad med ADHD. Och jag tänker att vi börjar med första frågan. Och då kommer ni som lyssnar även här och även Giorgio såklart få en bakgrund till den första frågan. Violette har diagnosen ADHD och undrar hur man ska tänka och prioritera kring mental, fysisk och emotionell belastning. Hon upplever genom ADHD:n en hyperaktivitet och ett dopaminbehov som gör att hon ibland kan få höga stresspåslag av att inte göra saker. Samtidigt som hennes utmattning gör att hon behöver vila, ta det lugnt och plocka bort saker. Hon upplever till exempel att depressionen som uppträder i henne från att inte göra något kan vara mer stressande än att göra av med för mycket energi. Men också att hon inte tillfredsställer sin ADHD. Okej, nu ska jag läsa om den här meningen för jag fattar inte riktigt vad jag läste där. Men hon upplever då också då att om hon då inte tillfredsställer sin ADHD så kan det leda till att hon blir mer orkeslös, ångestfylld och väldigt deprimerad. Violette känner sig ibland förvirrad kring hur hon ska tänka kring med att parera ADHD:n med utmattningen. Då dessa energier verkar lite mot varandra. Så här kommer strax frågan, Giorgio. Violette undrar därför hur man vilar med ADHD. Och då har hon det i sin fråga att man kan inte medicinera detta. så finns det några råd, tankar eller strategier på hur man ska prioritera eller när man ska prioritera vad?
Ja. Ja, och här kan man ju tänka sig två stycken ingångar till frågan. Och det ena är ju att oavsett om man är utmattad med eller utan ADHD, och den kombinationen är ju bland annat väldigt vanlig, det får vi väl säga, så att Violett är inte udda på det sättet, utan det finns ju en stor samsjuklighet mellan utmattningssyndrom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där ADHD är en möjlig då. Men det är ju som så att det här med att vila, återhämta sig i bemärkelsen, inte göra saker, hur det nu ska gå till, för vi gör ju alltid något, även när vi sover, ligger och slappar i soffan eller bara sitter och stirrar in i väggen, det är också aktiviteter. Men alltså vila i bemärkelsen, ägna sig åt mera lugna, stillsamma aktiviteter. Det utesluter inte att man kan också hitta återhämtning i mer aktiva beteenden. Och vad som behövs för oss alla, oavsett vilket tillstånd vi är i, det är att vi hittar en balans mellan de här typerna av aktiviteter. Va? Så om jag nu har aktiverat mig fysiskt genom att ta med ett träningspass, så kommer jag sen att behöva vila kroppen, men träningspasset i sig kanske var en mental återhämtning, en rensning av skallen så att säga, vilket också då kan vara ett sätt att, som Violette är inne på, tillfredsställa ADHD:n också, få ur sig en del överskottsenergi genom att vara aktiv fysiskt. Men när man har varit det så behöver kroppen vila som sagt, och den behöver mat och den behöver dryck. Men sen när kroppen har vilat en stund, då kan man ju ta tag i någon annan uppgift, aktivitet som kanske är mera kravfylld för huvudet. Då kanske man behöver göra någonting som handlar om planering eller informationsbearbetning av något slag. Så man ska inte stirra sig blind på det här att om man är utmattad så ska man inte göra saker och bara ligga i soffan eller sova. Det blir ju kontraproduktivt i längden. Utan det är det här klassiska alternerandet mellan olika typer av aktivitet. Fysiskt, psykiskt, socialt etc. Va? Och socialt är ju ofta en kombination. Men sen alltså också dosera alla aktiviteter så att man kan göra det mesta man vill här i livet utan att för den skull krascha. Sen så, det är en ingång, och det handlar ju om det här gamla hederliga begreppet aktivitetsbalans, struktur i vardagen, så att man får med det mesta utan att ta koll på sig själv, och där det finns en balans mellan aktivitet och återhämtning. Sen med det sagt så kan man också säga att det finns en teori åtminstone om att man i ADHD och säkert i andra tillstånd, utmattning även utan ADHD, att det finns som en fobi för trötthet. Och en bakgrund till det, om man nu kopplar på ADHD-resonemanget, det kan ju vara då att om det nu föreligger en brist på vissa neurotransmittorer i hjärnan, så som dopamin och noradrenalin, så går man omkring och är trött för det mesta. Men trötthet, de känningar, de känslor och förnimmelser som dyker upp då, har i många gånger under livet då bestraffats i den bemärkelsen att man har fått höra och kanske till och med sagt till sig själv att man är lat och man är glömsk och man är virrig och man är slarvig och så vidare. Vilket då kan egentligen ses som tecken på trötthet. Och då, om man har fått gliringar eller skarpa blickar eller tillsägelser när man har agerat utifrån sin trötthet, så blir det ju naturligtvis väldigt obehagligt att vara trött. Man sätter ett likhetstecken mellan det och att vara en dålig människa på olika sätt, va? Inte minst för att vi lever i ett samhälle som är väldigt prestationsfixerat och inriktat. Och det här med att vara trött och virrig och glömsk och så där, det är ju inte fint, va? Så om man nu känner igen sig i detta, så kommer man ju aktivt att kämpa emot alla tecken på trötthet genom att försöka veva igång sig själv på olika sätt. Alltså få fart på, om man nu har brist på noradrenalin och dopamin i hjärnan, så kanske man vevar igång sig själv genom att skaffa sig adrenalinkickar på olika sätt. Och det här kan man ju medvetet eller omedvetet åstadkomma på många olika sätt, va? Man kan dra igång sig själv, och det finns en likhet med ibland, man kan se en del barn som är övertrötta, men istället för att möta tröttheten och ge sig själv möjligheten att just tillgodose sitt behov av vila genom att slappna av och sova, så arbetar man emot den genom att varva upp och springa runt och skrika och greja. Om man nu kan känna igen det där hos sig själv som vuxen, så kanske man inte beter sig som ett barn, men man kan ju alltså söka sig till aktiviteter som drar igång adrenalinet. Kicksökande. Det kan ske i form av prestationer, det kan ske i form av rastlöst beteende, där man alltså inte, vad vet jag, men jag tar ett exempel, om jag sätter på en film, så istället för att se den från början till slut, så håller jag på och hoppar mellan olika kanaler väldigt rastlös så där. Eller när jag gör saker hemma vid, att jag hoppar från det ena till det andra och i ett hetsigt tempo också gör flera saker samtidigt. Det kan handla om att man själv medicinerar negativa känslor med att man plötsligt får sockersug och vältrar sig i det, eller intar substanser, snus och kaffe och sportdryck och grejer för att liksom veva igång sig själv. Eller att man upptas av en tankesnurr kring mycket negativitet eller ilska och liknande. Det finns många exempel på detta, men oavsett metod så har alla de här beteendena det gemensamt att de varvar upp och hindrar oss effektivt från att möta den trötthet som finns i kroppen och som egentligen skulle behöva återhämtning i form av lugn och ro och inte göra en massa saker. Så, göra saker har sin givna plats i livet för att vi vill och vi behöver träna, arbeta, städa, umgås med vänner, ägna oss åt våra intressen. Men det genererar en trötthet som tarvar lugn vila. Och ibland behöver man alltså träna sig i att helt enkelt inte göra något och möta det obehag som kommer. Tills det inte blir så obehagligt längre. Alltså en analogi här som man kan använda sig av, det är folk som har en specifik fobi för, låt oss säga, ormar eller spindlar, och där rädslan för dessa varelser tar över och styr livet. Så även om vi har väldigt lite av farliga ormar i Sverige och man ser dem knappt och spindlar likadant, så blir man styrd av denna orimliga oro för att råka ut för dem. Och vad är behandlingen där? Ja, det är ju att under ordnade förhållanden på ett strukturerat sätt, pö om pö och konsekvent, utsätta sig för det man är rädd för tills man inte längre är rädd för det. Och har man då, om man nu köper konceptet med att det finns någonting som heter trötthetsfobi, så behöver man då behöver Violette till exempel, kanske med stöd av någon, men ändå konsekvent träna sig i att faktiskt göra de saker som utmanar hennes trötthetsfobi. Som till exempel se en film från början till slut utan att zappa runt. Och det spelar ingen roll om man tar in filmen eller ej. Det viktiga är att man vågar testa att utföra beteendet. Va? Eller överhuvudtaget ägna sig åt de lugna aktiviteter som hon idag undviker för att det börjar krypa i kroppen. Så det vill säga, vara kvar i myrkrypningen i kroppen, i rastlösheten, ångesten som väcks, kanske irritationen mot mig som överhuvudtaget säger de här sakerna. Tills det hela lugnar ner sig, tills det går över och man får en insikt om att ja men titta, så omöjligt är det ändå inte att ägna sig åt lugnare former av återhämtning. Så det, om man skulle försöka sammanfatta det, dels att ge utrymme åt alla aspekter av livet, aktivitet av typen mera utåt sett energikrävande aktivitet, kan vara fysiskt, socialt, mentalt, växla det med mera avslappnad aktivitet som då blir en form av återhämtning. Va? Så att det finns en lagom balans mellan dessa, men sen också träna sig att stå ut med att om jag nu ligger där i soffan och tränar mig på att slappna av, att det inte kommer att leda till någon avslappning i början utan att det kanske till och med väcker ett visst motstånd. Men ha tillit till processen, till att övning ger färdighet. Och med tiden så kan man bli kompis med avslappningen också.
Då går vi vidare till Violettes nästa fråga. Och återigen så kommer jag ge er en bakgrund här också. ADHD tillhör ju gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, förkortat NPF. Och när man har en NPF-diagnos som Violette, alltså ADHD, så har hon lärt sig att man inte kan gå i en vanlig skola inom citattecken eller rehab, då dessa inte är anpassat till människor med en utmattningsproblematik parallellt med en NPF-diagnos. De traditionella riktlinjerna mot utmattningssyndrom utan anpassning till NPF, det vill säga, och i Violettes fall då en ADHD-diagnos, kan vara kontraproduktiva och göra människor med en parallell NPF-diagnos värre eller sämre. Verktygen, strategierna och återhämtningen ser annorlunda ut vid diagnosen NPF. Funktionsnedsättningen som kommer med NPF gör alla de saker man lär sig vid en utmattning typ omöjliga, citerat Violette. Speciellt med en ADHD, menar Violette på. Så frågan lyder då, sett till den här bakgrunden. Eller ja, jag läser frågan precis som den är då. Violette undrar därför hur den gruppen med NPF och ADHD ska tänka och förhålla sig till utmattning och vägen till att bli frisk utifrån den bakgrundsbeskrivningen jag gav dig förut, Giorgio.
Ja, den var lite klurig. Det är lite svårt så här utan att få mera detaljer. Veta lite grann mera om vad Violette tänker på där när hon säger att gängse riktlinjer för behandling och rehabilitering av utmattningssyndrom inte skulle gälla för personer med NPF. Alltså frågan är sen vad det finns för gängse riktlinjer för behandling av utmattningssyndrom, eftersom rehabiliteringen ju nedmonteras där den finns och kommer med tiden att ersättas av någonting annat som är lite oklart vad. Men alltså det är svårt att se att det skulle finnas några enhetliga riktlinjer för hur behandling av utmattningssyndrom skulle tas om hand. Och det finns ju en del, men de är ganska luddigt formulerade, väldigt breda så att säga. Men för att återgå till frågan, så är det ju som så att alltså alla de som vet någonting om rehabilitering vid svår utmattning vet också att samsjukligheten, som jag var inne på tidigare, med MPF är ju mer regel än undantag. Sen så är det ju inte det den enda samsjukligheten. Det finns ju fler, och ibland, ofta då i lättare fall, så finns det också rena utmattningssyndrom där det inte finns någon samsjuklighet som funnits sedan tidigare, som ofta är, som det är med MPF, eftersom det är medfödda tillstånd, eller som man förvärvat sen i utmattningens kölvatten. Så med det sagt så behöver man också ta hänsyn till att all seriös rehabilitering för utmattningssyndrom behöver väga in dessa samsjukligheter. Och många av de insatser som görs för ADHD och för utmattningssyndrom är ju mer eller mindre detsamma. Även om skillnader finns naturligtvis. Men vad handlar det om? Ja, dels så handlar det ju om att få in det här som jag var inne på för en stund sedan, struktur i vardagen. Så att man har rutiner för att kunna göra en sak i taget, så att man hushåller med den lilla uppmärksamhet som man disponerar över. För att både vid ADHD, ADD och utmattningssyndrom så är ju just den varan en bristvara, att kunna upprätthålla uppmärksamheten. Va? Gör en sak i taget och inte hur länge som helst, utan få igång startmotorn, ja, och sätta igång och göra en aktivitet som kräver ett visst fokus, men sen också kunna stoppa, inte hamna i hyperfokus och köra på tills man kraschar, utan kunna då kanske med yttre hjälpmedel, timer eller en partner som säger till eller vad det nu kan vara, träna sig att kunna stoppa, va? Och sen växla mellan aktivitet och återhämtning, ha en sund livsföring i stort, så att man värnar om sin sömn, äter regelbundet, motionerar lagom, omger sig av bra, stöttande, givande relationer och har meningsfull aktivitet att ägna sig åt. Va? Så det här med att hushålla med bristfällig uppmärksamhet, minne och bristfällig energi, alltså vara ekonomisk med sina energitillgångar, det får man ju jobba med både i utmattning och ADHD. Liksom hantera känslor. Jag menar, vid utmattningssyndrom, om vi nu tar det, så är det ju inte bara det här med att man gör för mycket när man mår bra, gör för lite när man mår dåligt, har en tendens att göra flera saker samtidigt och gå på impuls. Det är inte bara det som tar på energireserverna som är bristfälliga från början, utan där finns ju ofta väldigt mycket ångest och oro för framtiden. Och man grubblar mycket över frågor av typen, kommer jag någonsin att bli frisk? Kommer jag någonsin att klara av och komma tillbaka till arbetet? Och man kanske snurrar in sig i väldigt mycket skuld och skam och börjar agera utifrån det, så livet styrs av skuld och skamkänslor, vilket då kan ta sig många uttryck som definitivt inte bidrar till någon läkningsprocess. Va? Så det behöver man ju ta hand om i bägge tillstånden, så att säga. I ADHD så kan det också finnas en emotionell instabilitet många gånger. Va? Dels att man har blivit skambelagd många gånger och har en massa skuldkänslor och skam för hur man fungerar. Samtidigt som man har en impulsivitet som innebär att man gör saker som kan sen i förlängningen skapar negativa känslor hos en själv och andra, och att man själv har svårt att reglera sina känslor. Så oavsett om vi pratar utmattning, ADHD eller mixen, så är ju det där gemensamma faktorer som man behöver ta hand om. Och det vet de som är kunniga inom behandling och rehabilitering av bägge tillstånden eller kombon.
Jättebra. Och då kommer vi till nästa fråga från Violett. Och återigen så får ni en bakgrundsbeskrivning här också. Och det här, den här frågan går väl lite hand i hand med den första frågan från Violett. Men du får lägga till det som du kanske inte sa i de tidigare svaren, Giorgio.
Mm-hmm.
Violett har lärt sig att det är optimalt att sova för att återhämta sig vid utmattning. Ofta vill hon sova sig igenom återhämtningen, men det är inte alls så ofta som hon kan det rent emotionellt eller fysiskt. Hon stressar upp sig mycket kring det, för hon vill ju bli frisk, eller åtminstone inte sjukare. Hon märker att det är svårt för henne att göra ingenting i tystnad, liggandes i sängen. Ibland uppstår fysisk smärta, rastlöshet, mental hyperaktivitet, ångest eller en känsla av deppighet när hon bara är i tystnad. Mm. Och här har du ändå gett lite feedback på det här som tidigare, Giorgio. Men hennes fråga då, hennes första delfråga kopplat till den här bakgrunden, det är då: hur kan man vila förutom att vara för sig själv i en säng utan stimuli? Och det har du svarat på, som sagt, tidigare. Men finns det någonting att lägga till här?
Ja, alltså man behöver se det som att sömn, sova, det är ju en form av återhämtning. Det är ju förvisso, anses ju förvisso vara vår viktigaste källa till återhämtning. Men det är ju en variant bland flera. Okej? Okay? Så det här som Violett säger, att sova sig igenom återhämtningen, nu är det lite oklart vad hon lägger i det begreppet, men sömn kan ju även bli för mycket av. Okej? Okay? Och dessutom så kan man ju inte kommendera sig själv att sova, utan vi kan ju skapa förutsättningar för god sömn. Men om vi sen sover gott eller ej, det är ju lite grann bortom vår kontroll, va? Men en sak är säker, det här med att oroa sig och varva upp genom orostankar kring sömnen och annat, det är ju inte någon vidare bra förutsättning för att kunna sova. Man säger så. Börjar man kämpa med sömnen, då blir ju sömnen ett problem. Och det går liksom inte att prestera fram någon sömn, va? Utan det man behöver tänka på, det är ju som med all annan sömnrådgivning, och det är ju då att vi behöver bara vakna tillräckligt länge för att kunna sova gott våra 7-8 timmar eller vad det nu är, va? Så gärna plocka bort tupplurar om sådana finnes. Eller är man så vansinnigt trött så man inte kan hålla sig vaken på dagen, försöka korta ner tupplurarna och gärna ha dem så tidigt som möjligt på dagen. Ibland så är det inte alls en tupplur man behöver. Man kanske tror att man behöver sova på dagen, men egentligen vad man behöver göra det är att aktivera sig. Kanske komma ut på en promenad, få lite frisk luft, träffa en kompis, träna. På ett skonsamt sätt förstås, utan att ta knäcken på sig själv. Men alltså dra igång systemet istället. Om det är på dagen, va? Sen senare framåt eftermiddagen, då kanske man behöver välja lite mer lugna aktiviteter. Jag tänker på det här om man nu skulle få för sig gå på ett intensivt träningspass. Intensiv spinning eller någon supersnabb löprunda, då behöver man ju gott om tid för att hjärt-kärlsystemet och alla andra system ska komma ner i varv. Så hjärnan, kroppen, knoppen behöver några timmars nedvarvning under eftermiddagen. Men innan vi somnar, just timmen innan och två, då behöver man verkligen nedvarvning i form av inga skärmar, inga gräl, inte kolla jobbmejlen, inte varva upp, utan snarare en ritual för hur vi ska komma ner i varv på kvällen. Och en ritual, det hör man ju på namnet, får gärna vara likadan kväll efter kväll efter kväll. Sen, inte gå och lägga sig för tidigt. Somliga är uttalade morgonmänniskor och de vaknar tidigare på dagen och så blir de trötta tidigare på kvällen. Men somliga är inte morgonmänniskor, somliga är utpräglade kvällsmänniskor, och då om de tvingar sig i säng för tidigt på grund av att det finns uppfattningar som säger att det är det som är det rätta, va? Så kommer de att ha en väldig uppförsbacke. Så jag tror det låter som att Violet behöver, förutom avdramatisera det här med sömnen och snarare ta sömnen lite med en klackspark och tänka, sover jag inte, förr eller senare kommer jag att sova. Så behöver hon kanske också se över lite grann vad hon har för dygnsrytm. Och är hon mer av en kvällsmänniska så ska hon inte gå och lägga sig för tidigt, utan mer i samklang med den egna inre sömn- och vakenhetsklockan. Va? Den kan man förvisso justera i viss utsträckning om man lägger sig till med gradvis ändrade rutiner, så att man går upp lite tidigare och framförallt vistas utomhus minst en 20 minuter och tar in dagsljuset. Över tid så gör det då att dagsljuset får oss ju att bli piggare, och sen på kvällen så blir vi tröttare när mörkret kommer. Så då kan man justera rytmen lite så att det blir mera åt morgonmänniska. Va? Men se till sen då att sovrummet, det är fritt från andra aktiviteter, intryck än bara sova. Och har man mycket oro i sig, då kan det vara klokt. Jag vet inte om jag nämnde det här i förra delen av podden häromdagen. Men alltså, ha inte alla tankar med dig in i sovrummet, utan ha snarare en stund tidigare på dagen då du sitter ner och skriver av dig allt du är bekymrad över. Verkligen ta ut svängarna, tillåt dig att vältra dig i din oro riktigt ordentligt den där halvtimmen, kvarten eller vad det nu är, så att du sen kan släppa det. Och det här är då några exempel på hur man kan skapa förutsättningar för god sömn. Det tillsammans med att dra ner på kaffe och alkohol och sådana där saker förstås. Det finns ju hur mycket som helst att läsa om detta på nätet, och det finns bra självhjälpsböcker kring sömn. Men skapar vi förutsättningar för god sömn, då ökar ju sannolikheten att vi sover bättre över tid. Men man får ju också räkna med att det här med att sova dåligt då och då, det gör vi. Det hänger ihop med livet helt enkelt, va? Det är ingen som går igenom livet, det är väldigt få åtminstone, som har en perfekt sömn allt igenom. Utan det är väldigt vanligt att man går igenom perioder då insomningen funkar finfint. Men sen efter bara en stund så vaknar man och så ligger man där och roterar och grubblar och har sig. Och då är det ju mycket bättre att gå upp, gör något annat stillsamt en stund i ett annat rum och sen gå och lägg dig igen. Och för somliga så är det insomningen som är problematisk. Men det är alltså, man behöver jobba med det systematiskt över tid, ha samma rutiner över tid, och sen med tiden så visar erfarenheten att det blir bättre även om det aldrig blir perfekt. Och sen avdramatisera. Det gör ingenting om man har svårt att somna. Man dör inte av det. Det är lätt att tro det när man ligger där klockan 3 på natten och tänker, åh herregud, och nu är jag vaken igen, och om jag inte sover nu så kommer jag aldrig att bli frisk. Det är ju det som ställer till det snarare, va? Så försöka omformulera det till att, ja, nu ligger jag här och är vaken och jag känner den varma sängen, jag känner sängkläderna mot min kropp. Jag hör hur det knirrar i virket i huset. Jag hör en bil åker förbi. Jag hör min egen andhämtning. Alltså göra det till en behaglig stund av mindfulness. Men som sagt, Sömn är en återhämtningsform bland flera, och skapar man dramatik kring den, ja, då blir det som så att den går i baklås helt enkelt.
Nästa fråga från Violett, det är: hur hanterar man krav på ett kravlöst sätt? Och då Violett upplever nämligen att det kan vara lite kravfyllt att man då ska ta hand om sig för att må bättre. Och det här kanske låter lite, för vissa så kanske inte detta är kravfyllt, men jag upplever det som att Violett har ändå fått höra ganska mycket riktlinjer om vad man behöver göra för att må bättre. Och att hon liksom kanske då skapar krav kring dessa riktlinjer om hur man ska bli bättre, för att hon kanske inte uppfyller dem enligt hennes egna mall till exempel. Så vad tänker du här, Giorgio?
Ja, jag sitter och tänker att det här med att ta hand om sig själv bättre, det kan ju vara att sänka kraven eller släppa dem helt. Det kan ju vara ett sätt att ta hand om sig själv bättre. Sen att känna sig pressad av egna eller andras förmaningar som säger att man borde göra på ett visst sätt för att ta hand om sig själv bättre, vad det nu är. Det är klart att det kan ju väcka en väldig prestationsångest. Jag tänker att vi behöver alla försöka lyssna inåt och tänka, okej, om jag nu skulle ta hand om mig själv bättre på mina villkor, utan att jag behöver göra det här för att prestera något resultat inför andra som ska döma och avgöra om jag har gjort tillräckligt bra när det gäller att ta hand om mig. Vad skulle jag göra då? Okej. För annars så blir det ju verkligen ett krav, och det motverkar ju sitt syfte kanske. Sen är det klart att när vi ska ta hand om oss själva bättre, vad det nu innebär, det är lite svårt att veta, om Violett skriver inte ut texten fullt ut här. Men ibland så kanske man behöver också stå ut med att vissa saker kan få vara lite kravfyllda då. Säg nu, om vi kopplar tillbaka till det där med att ta hand om sömnen. Det kanske är så att jag, för att vinna en bättre sömn på sikt, så kanske jag behöver gå igenom ett kortsiktigt obehag genom att exponera mig för att ligga där i sängen tyst på natten och inte göra någonting. Eller gå upp samma tid varje morgon tills det inte längre blir en börda, en belastning, va? Alltså då, det är klart, det kan ju kännas lite kravfyllt, men om man då har målet tydligt i sikte, alltså jag väljer att göra detta för att det tjänar ett högre syfte. Jag tar hand om mig själv bättre, men jag gör det för min skull, inte för någon annan. Och det kommer att ge mig en utdelning i det långa loppet. Då kanske den där typen av krav ändå känns lite mindre kravfyllda, för det är ju någonting som jag väljer. Och jag gör det för att det ligger i linje med hur jag vill att mitt liv ska vara. Okej, då är det okej krav. Men annars så tänker jag att man behöver verkligen fråga sig själv. Vad är det som är viktigt för mig när det gäller att ta hand om mig? Ska jag göra det för att göra andra nöjda? För att de ska känna sig tillfredsställda med mitt beteende? Eller gör jag det verkligen för att jag vill? Så det där tror jag är en viktig frågeställning att reflektera kring, va?
Verkligen. Och i Violets sista delfråga kopplat till den bakgrundsbeskrivningen som jag gav dig förut, det är då: vad är värst i en utmattning? Är det värst att vara stressad, eller är det värst att göra mer än vad man har ork för, undrar hon. Och det jag kan säga då, det är att som i Violetts fall, och det här tror jag att hon sa i den senaste bakgrundsbeskrivningen. Att hon kan ju då känna att hon till exempel kan bli stressad av att bara ligga i sängen och inte göra någonting, utan det som är kopplat till hennes bild av hur man återhämtar sig. Det kan vara stressigt för henne. Och i ett annat exempel, så när hon då inte ligger och vilar, så kanske hon har en tendens till att göra mer än hon har ork för, och att det kan ju också upplevas som lidande på något sätt. Alltså båda de här exemplen kan ju vara ett lidande, kan man säga.
Ja.
Och då undrar ju hon då så här, men vad är värst av de här två exemplen? Ska jag bara ligga i sängen och känna mig stressad i att möta liksom depressionen eller ångesten som uppstår där och då? Eller ska jag liksom pressa mig och göra mer än vad jag har energi för när jag då är aktiv? Ja. Så det blir ju lite så här allt eller inget, svart eller vitt här.
Ja, verkligen. Precis, och det är ju det här med det svartvita, allt eller intet beteendet som man behöver komma till rätta med i en utmattning, i en ADHD, i livet i stort. För att det är ju inte, om vi nu håller oss till utmattningen, det är ju inte ett sätt, det är ju inte en livsföring som medger någon långsiktig återhämtning och en långsiktig hållbarhet, utan då gör man för mycket, gör för lite, gör för mycket, gör för lite, gör för mycket, gör för lite. Och när man gör för lite, det är inte så att man är inaktiv, utan det låter ju här som i Violettes berättelse att när hon inte gör något, då vältrar hon sig i ångest och grubblerier istället, va? Men återigen, hon behöver hitta den där balansen mellan att göra saker, men inte till den nivån att man övertrasserar sina energiresurser, utan man behöver experimentera sig fram till att hitta en nivå på de aktiviteterna man gör, på görandet, som medger såväl görande men också att man inte kraschar. Så låt oss ta ett exempel som är ganska vanligt förekommande, och det är ju det här med förvirringen kring om man ska umgås med vänner eller ej. Jag får ofta höra det där, hur ska jag bära mig åt? Det finns ju människor i mitt liv som ger mig väldigt mycket. Och jag tycker att det är roligt och stimulerande att vara med dem. Men sen efteråt så blir jag så trött. Och vad betyder det? Betyder det att jag inte kan träffa mina vänner? Och svaret är, jo, det är klart att du ska träffa dina vänner. Herregud, hur skulle ett liv se ut om man inte fick frekventera människor man tycker om? Det skulle bli miserabelt, va? Men givet att du har en utmattning, så behöver du ju tänka energismart också. Så det går ju inte att umgås 2, 3, 4, 5 timmar i sträck och kanske med många människor samtidigt i en miljö där en massa intryck och med krav på att man ska vara otroligt med i alla konversationer och superuppmärksam på vad alla säger och sådär. Det formatet funkar inte när man har en utmattning, utan man behöver ju fundera på förhand. Okej, om jag nu ska umgås med människor, vilket jag vill, på vilket sätt kan jag lägga upp det hela så att jag inte bryter ihop av ren trötthet? Vem ska jag träffa? Hur länge ska vi umgås? Var ska vi umgås? Vad ska vi göra där? Och sen, på vilket sätt kan jag återhämta mig mera själv med hjälp av egen tid och i en miljö som inte är så stimulerande före och efter? Okej? Och där får man verkligen tänka utanför boxen och bortse från vad som är vanligt och vad folk ska tycka och tänka, utan nu är det din hälsa som är på tapeten här, och här gäller det att tänka kreativt. Så alltså att dra ner träffar till en halvtimme, en kvart på det lugna fiket, på vid en tid då det inte är så mycket folk. Och som sagt, hålla det väldigt stillsamt. Då får man ju kanske ut det bästa av två världar. Jag får umgås samtidigt som jag inte blir dränerad på energi. Jag trött kommer jag att bli, men inte dränerad. Och sen när jag har umgåtts så tar jag mig en paus där jag får vara för mig själv och ladda mina sociala batterier. Och sen när jag har gjort det en stund, då kan jag göra något annat. Så det är ju inte antingen eller, utan det är både och, va? Så svaret på frågan där, ja, vad kan det bli? Det kan ju bli att försöka hitta sätt där du kan växla mellan olika typer av aktiviteter. Det vill säga, inte bli stressad av att göra för mycket, utan gör, men hitta lagom. Och vad det nu är, det får man experimentera sig fram till. Inser man att man gör, att man bantar en social träff från 3 timmar till 1 timme och det ändå blir för mycket. Ja, det kan kännas som en besvikelse, men å andra sidan så vet du då. Okej, till och med 1 timme var för mycket, fine, då vet jag det, vi tar 3 kvart nästa gång. Tills man hittar en dos och ett format som funkar. Sen stannar man ju inte där. Över tid så trappar man upp och utökar sin aktivitetsgrad pö om pö och konsekvent. Inga drastiska ökningar, minskningar, utan pö om pö. Och sen växlar med det som då inte blir någon plågsam understimulans, göra ingenting, utan det blir ju en behövlig vila, va? Då fyller man på sina kroppsliga, mentala och eller sociala batterier igen och sen som sagt gör man någonting nytt. Men det är de där ytterligheterna som man behöver plana ut, kapa toppar och höja dalar och sen successivt öka sin aktivitetsnivå till en rimlig nivå.
Mm. Och jag tycker att ditt exempel med vänner leder oss in ganska bra till nästa bakgrundsbeskrivning och sista delfråga från Violette. Och det är så då att Violette, hon upplever att hon blir lugnare och gladare av att umgås med rätt vänner. Något,
se där.
Ja, det är ju bra. Något som hon ser som återhämtning.
Absolut.
Men sedan, efter att hon har umgåtts med rätt vänner, så behöver Violette komplettera med att vara själv. Hon behöver därför återhämtning från de återhämtande aktiviteterna, då hon blir trött men också lugn och glad. Violette undrar därför hur man vet om en aktivitet är återhämtande eller inte. Om man också blir trött, då, inom parentes, fast på ett annat sätt.
Precis. Ja, och det är ju som vi sa för en stund sedan, va, att det handlar ju bland annat om doseringen. Att träffa de här vännerna och bekanta som gör en glad och lugn, det är ju alldeles superligt, va. Sen kan det vara, om hon blir vanvettigt trött efteråt, så är det ju tecken på att de kanske umgås för länge när de gör det. Och kanske att det finns något i Violettes beteende under själva umgänget som också är onödigt tröttande. Som sagt, vi måste inte alltid vara extremt på under samvaro med andra människor. Vi kan luta oss framåt och vara aktiva, prata och vara väldigt uppmärksamma ena stunden. Men sen, som en liten mikrovila i aktiviteten, så kan man ju också luta sig tillbaka och zooma ut en aning och låta andra sköta konversationen. Och kanske också passa på att kolla av var man har sin andning. Har man arbetat upp sig till att hyperventilera så här och är super på, så är klart att det kommer att ge en mycket större trötthet efteråt än om man med jämna mellanrum så slappnar av i kroppen och kollar av att man har andningen ner i magen och låter andra sköta snacket en stund och är med bara som en observatör. Och sen så deltar man lite mer aktivt. Att man blir trött efter det är ju helt naturligt, även om man bantar dosen. så kommer ju umgänget, visst det kommer att ge en input och det kommer att ge en energi och glädje, va? Och att vara glad tar ju också på krafterna på ett sätt. Så efteråt är det helt okej att få vara för sig själv och andas ut och pusta ut och kanske pyssla med någonting eget eller vad det nu kan vara som man har intresse av. Så igen, det finns ju olika typer av återhämtning helt enkelt. Så umgänge med de här trevliga vännerna, det är ju ett sätt. Sen så får ju inte det bli en överdos av det. Okej? Utan det ska vara en lagom dos som ger någonting utan att skälpa en. Och sen så får man ju helt enkelt vila sig från det också med hjälp av lite egen tid. Så det är inga konstigheter.
Det är lite som att vi har olika batterier.
Sant.
Det är som att vi har ett större batteri som man kan beskriva som allmänt batteri eller återhämtningsbatteri eller fysiskt batteri, som handlar då om att det här fylls egentligen bara upp när man sover eller vilar eller gör något liknande. Sen har vi också sidobatterin som kanske är lite mindre i storleken. Ett kan vara då ett socialt batteri. Jag vet ju själv att när jag var och återhämtade mig och kände att jag hade varit ensam ganska länge. Så att jag hade gjort mycket aktiviteter fast i min ensamhet. Då kände jag att jag måste träffa någon nu. Och det var ju också när jag hade hamnat på ett ställe där jag hade lite mer energi. Och inte bara låg i sängen hela dagarna. Och då visste jag ju att okej, om jag går och träffar en vän här så kommer det ta energi från mitt större energibatteri. Men samtidigt så kommer jag också kunna fylla upp mitt sociala batteri. Och det gör att okej, jag kommer bli lite tröttare, men när jag kommer hem då har jag fyllt upp mitt sociala batteri och jag kommer inte vara slutkörd på mitt huvudbatteri, utan det kommer jag kunna fylla upp nu. Men samtidigt så kommer jag kanske kunna vara med mig själv ett tag utan att behöva träffa någon imorgon eller om en vecka, för att det sociala batteriet klarar sig nu kanske i någon vecka eller någon månad.
Det är en väldigt, väldigt fin och tydlig illustration av hur det funkar. Precis så.
Jag försökte nog bara att sammanfatta en bild av det som du sa här.
Ja, nej, men exakt så. Och då blir det som så att om man nu har fått lite påfyllnad i sitt sociala batteri, då blir ju inte tiden man tillbringar med sig själv en belastning, utan då blir det ju en härlig vila. Sen blir det för mycket av ensamheten, då är det klart, då uppstår ju ett underskott av social stimulans. Och då blir det ju väldigt obehagligt att vara med sig själv. Och omvänt, blir det för mycket socialt så blir man ju helt dränerad. Det där sociala batteriet, eller den sociala aptiten, behovet, skiftar ju väldigt mycket från individ till individ också. Beroende på hur pass extrovert, introvert man är och sådär, va?
Precis. Mm. Så att det verkar ju som att man nästan behöver ta reda lite på vilket socialt behov vi har. Och det är ju inte bara egentligen inom det sociala, utan det kan ju vara vilket fysiskt behov har jag just när det gäller promenader och träning.
Ja.
Och det var som du sa förut, att jag kanske är van med att träffa vänner i 4 timmar, men i själva verket så har jag fyllt upp mitt sociala batteri efter 2 timmar.
Mm.
Och är jag kvar efter 2 timmar så fyller inte det mötet eller den extra tiden någon riktigt bra funktion, utan det är som att jag bara fortsätter att ta från mitt större allmänna batteri fast mitt sociala batteri redan är uppfyllt.
Ja, då börjar det ta på krafterna istället för att ge, eller hur? En annan liknelse som är lite apart jämfört, som inte har med socialt umgänge att göra, men bara som en ytterligare en illustration av när en aktivitet som kan vara behaglig och återhämtande blir obehaglig och icke-återhämtande, dränerande. Det är om man kollar på serier. Okej? Säg nu att du har varit aktiv, gjort saker, tränat, umgåtts, vad du nu har gjort. Och sen, framåt kvällskvisten, så vill du kolla på något avsnitt av din favoritserie. Så kollar du ett avsnitt, underbart, två avsnitt, superkul. Tre avsnitt, lite på gränsen. Sen fyra avsnitt, ja men då kanske det har gått överstyr. Då är det inte längre härligt och positivt stimulerande, utan då är det mer så att man har gått in i något sunkigt tillstånd som är snarare plågsamt, men man har inte ork att slita sig ur det kanske. Så det finns en någon form av magisk gräns när det här som är återhämtande glider över till att bli kontraproduktivt. Och det är väl det vi behöver utforska allihopa när det gäller såväl umgänge som träning, kolla serier och allt egentligen. Va?
Ja, jag kan känna igen mig i att fastna i serier där och att det inte alltid är till mitt högsta bästa, så det var väldigt ett träffande exempel här. En annan fråga som har fråga eller punkt som dök upp i mig nu när vi pratar om ämnet ADHD och utmattning. Och det här är lite baserat på mina tidigare erfarenheter av det här ämnet. För jag har tidigare jobbat på ett ställe som heter Självhjälphuset Solkatten i Göteborg. Och där hade jag en kollega, kommer inte säga vad hon heter för anonymitet, men jag vet att hon hade också den här problematiken med en ADHD-diagnos. Och jag minns att vi var på ett ställe i verksamheten rent allmänt där vi ville jag tror att vi hade hamnat på ett ställe där det var väldigt mycket monotona uppgifter. Och att vi ville få in lite mer fria och kreativa uppgifter för att kunna balansera det mer monotona. Och det fick vi. Och det blev bättre just där och då kring det. Men jag minns att det fanns lite olika tankar hos mig i detta jämfört med den här kvinnan som då hade ADHD. För hon kände ju att det viktigaste för henne det var att kunna få väldigt tydliga scheman och riktlinjer kring vad hon skulle göra vid varje arbetspass. För den här verksamheten som jag jobbar i, den var inte så väl etablerad så att det fanns riktigt. Och det gjorde ju att hon kände att det här tog så mycket energi av henne att inte ha tydliga ramar för när man gör vad. Och när jag läser lite Violets frågor här och när jag har pratat med Violet på Instagram i en chatt, så känns det som att alltså det är ju något som alla utmattare, nästan alla i alla fall, behöver öva på. Och det är ju att sätta sunda gränser för sig själv och mot andra. Men det känns som att när det handlar om en ADHD-diagnos plus utmattning, så kanske det behovet blir extra stort. Att man har ett extra stort behov av att ha tydliga ramar för saker. Vad tänker du kring det? Det här kanske bara är en hypotes som inte är förankrad i något, utan det här är något som jag bara har upplevt, tror jag. Vad tänker du?
Jag tänker att när man övar in ett nytt sätt att leva genom att skapa sig en annorlunda dygnstruktur jämfört med hur man haft det tidigare, så behöver man ha den här tydligheten kanske som du beskriver. Det är som när man tränar in vad som helst. Om man lär sig ett nytt språk eller en ny sport eller något, så behöver man nöta in hur man gör det, och det får vara fyrkantigt. Sen är det klart att på en arbetsplats inom en verksamhet så är det ju klokt om all... Det är ju en förutsättning för att verksamheten också ska fungera på ett bra sätt utan att det blir fel och människor som jobbar där gör rätt saker i rätt tid och mår bra. Att alla vet vad de ska göra, när, var och på vilket sätt. Va? Men sen som sagt, ur utmattnings- och ADHD-synpunkt så är det väldigt bra att den där tydligheten finns. Framförallt när man lär sig det här med att ha struktur, att kunna sätta gränser mot sig själv och andra som du säger. Sen när man kan det, när det har blivit någonting som kommer mer eller mindre naturligt för en, då ska man nog sikta på att bli lite mer flexibel utan att för den skull urarta till gränslöshet. Men det finns ju faror med att bli överdrivet rigid också resten av livet, va? Om man blir väldigt knuten till att allting måste vara så extremt tydligt och inboxat. Även om man har kommit förbi den mest akuta fasen i utmattningssyndromet och man vet hur man ska parera bakslag och så vidare. Blir man för fyrkantig då, ja, då blir det lite åt det tvångsmässiga. Utan man behöver tillåta sig en viss flexibilitet förutsatt att man fortfarande behärskar teknikerna för att hushålla med sin energi. Va? Så ja, både ja och nej. Tydlighet, ja. Men sen också kunna ha ett visst mått av flexibilitet, särskilt längre fram. Va? För att vara lite besvärlig här så kan jag väl också knyta ett resonemang om GAD till detta. GAD, generaliserat ångestsyndrom, som är en väldigt vanlig följeslagare till utmattningen också. Och för vissa har den funnits sedan tidigare och då bidragit till utmattningen. Finns den sedan kvar, ja då bidrar den till att utmattningen lever vidare och bakslag efter bakslag kommer. Men i det så finns det också en intolerans för ovisshet. Alltså att man inte har extremt tydliga direktiv för vad som ska göras, hur, när och var. Det skapar ett obehag igen som gör att man börjar driva på sig själv, man börjar överarbeta, överprestera, blir kontrollfixerad. Och där behöver man ju faktiskt träna sig att släppa på bolinerna istället, stå ut med ovissheten och att det ibland blir som det blir och så att man inser att det inte är någon katastrof. Så tillvaron är komplex och vi människor är ju komplexa. Det är svårt att ge att, det är ju därför de efterlyser så här enarmade psykologer som kan peka med hela handen och säga så här är det. Vi andra säger att ja, så här är det, men å andra sidan så är det också så här och så här och så här.
Ja, och det som jag är helt med på att vi under en viss tid, kanske framförallt när man är lite sämre i en utmattning, så finns det kanske ett större behov av att få in bra rutiner. Och sen när man mår lite bättre så är det kanske, då kanske det finns en nytta av att börja och inte släppa på rutinerna, men att också få in lite mer flexibilitet. Det som jag kanske ville få fram, som jag kanske inte har fått fram helt och hållet, det är, om vi då tar det exemplet med min gamla arbetsplats igen, så var ju både jag och den kvinnan utmattade samtidigt när jag var där. Sen kanske vi har kommit olika långt då på vår återhämtningsresa. Men det var som att även fast jag övar på gränssättning för egen del, precis som hon, så kändes det som att jag ändå hade det här strukturerande tänket mer naturligt i mig.
Mm.
Så att jag kunde på något sätt ändå så här, okej, vi har inte kanske optimala förutsättningar på den här arbetsplatsen, utan det här behöver vi jobba på. Men jag kunde ändå liksom skapa lite så här egna strukturer ändå på något sätt.
Mm.
Men hos den kvinnan då, hon kunde inte det. Alltså det fanns inte naturligt i henne. Och det gjorde att hon fick en sån panik för att jag tror hon upplevde det som så gränslöst på något sätt. Och det är väl lite det som jag upplevt med människor som säger att de har den diagnosen, att det är lite svårare för dem att navigera på grund av att de här strukturerna inte kommer naturligt som det gör oss människor som kanske inte har den diagnosen.
Ja, det stämmer. Och sen för en del då, för att lägga till, så är det också som så att om man sen får det stödet och fattar hur det ska funka i en situation. Om man har autistiska drag till exempel, så kan det vara svårt att generalisera sen och fatta att okej, men om det funkar så här med struktur i arbetet, randiga dagar där, då är det nog så här på fritiden. Utan det är som att varje situation blir en ny situation. Så det är också en utmaning, va? Mm. Mm-hmm. Jag hoppas att det gick bra sen för din kollega.
Jag vågar inte riktigt säga bu eller bär där, men jag hoppas också det. Ja, jag tänker innan vi då sätter punkt för det här temat, så dök det upp en fråga till i mig. Eller kanske en punkt där man då skulle kunna göra saker lite mer tydliga. Och om jag frågar dig, Giorgio, kan du säga tre saker som är mer åt likhet-hållet? Alltså tre likheter som finns som inte gör att det skiljer sig så jättemycket när det gäller att vara en person som bara har en utmattningsdiagnos och som återhämtar sig, jämfört med mixen då man både är utmattad och har en NPF-diagnos som till exempel ADHD. För det verkar som att vissa saker är mer lika och vissa saker är lite mer olika. Så att om vi tar tre saker som är lite mer lika och tre saker som är lite mer olika, som man kanske behöver tänka lite extra på när man har en NPF-diagnos som ADHD. Vilka saker dyker upp spontant i dig då?
Ja, likheter. Där har ju de här utmaningarna när det gäller exekutiva funktioner, alltså planering, sätta upp mål för vad man ska göra, få igång sig själv, kunna stoppa sig själv också så man inte hamnar i hyperfokus, att kunna upprätthålla uppmärksamheten på det man ska göra och inte distraheras. Någonting som också är likt, där det finns en likhet, det är ju det här med intryckskänsligheten till exempel. Och till exempel vid utmattningssyndrom, då är det ju en ökad intryckskänslighet, kanske främst ljud. Okej. Okay. Ja, och sen så har vi det här likheter också. Det finns ju så många, men låt oss ta någonting som är av vikt för tillståndet utmattning, vidmakthållande, och som då också finns i ADHD till exempel. Det kan ju vara det här med allt eller intet beteendet, va? Som vi kallar det boom and bust beteendet, som det kallas på engelska, eller push and crash, som absolut inte är bara förekommande i de här två tillstånden som vi pratar om, utan finns i andra tillstånd också. Men där man har dagar eller stunder då man känner sig piggare och mera initiativrik, och då ska man köra på och göra en massa saker, och sen så kraschar man. Så det finns ju både i ADHD och utmattningssyndrom.
Om vi tar till exempel allt eller inget exemplet där. Kan det vara så att det kanske är, man kanske drar saker ännu mer mot det svartvita hållet om man har en ADHD-diagnos jämfört med utmattning?
Beror på hur mycket ADHD man har också. ADHD är ju inte alltid kommer inte alltid i en form, utan det kan se lite olika ut och vara mer eller mindre intensivt i dess olika parametrar, va? Men absolut, så är det ju. Absolut. Och det är inte nödvändigtvis lättare heller att få bukt med det där svart-vita beteendemönstret. För det kan ju finnas en sån impulsivitet. Alltså vid, om vi nu ska prata om skillnader, så kan man väl säga att vid ADHD, om vi nu föreställer oss det som vi tänker oss är urtypen då, att det skulle kunna finnas en ökad impulsivitet så att det blir väldigt, väldigt svårt att stå emot impulsen att säga ja till roliga saker. Utan det blir som ett oemotståndligt sug efter, eller det kommer bara som ett brev på posten. Jajamensan! Och en person med ett utmattningssyndrom utan ADHD, kanske beroende på vad det finns för annans samsjuklighet då, förstås, eller ingen, men kan ha lättare då att med viss träning inse att okej, här finns det väldigt mycket roligt som det kliar i fingrarna att ta tag i, men hej hej, jag vet att det inte är värt det, va? Det kommer att straffa sig. Så även om det tar emot så kan jag nu tacka nej till 4 av de här 5 roliga förfrågningarna och så välja en, men inte samtliga. Och som alla vet så är det ju så att har man då en tendens att ta på sig för mycket, sen så hamnar man i de där jobbiga lägena när allting bara kör ihop sig i slutändan, och så kanske det inte är så roligt längre. Det där som var roligt i början har sen blivit tråkigt. Och om man har ADHD, nu är vi inne på en skillnad till här, så kan det vara väldigt svårt, hart när omöjligt, att ta tag i de där tråkiga sakerna. Och då skjuter man på det, skjuter på det, skjuter på det. Och så skaffar man sig ännu mer stress och ångest för att man har alla de här ogjorda sakerna som ligger som ett dåligt samvete. Medan en person med bara utmattning då skulle kanske ha lättare att också inte bara var väldigt selektiv när det gäller att tacka ja till saker, utan kanske också kunna motivera sig till att beta av de där surdegarna på ett mer konsekvent sätt. Inte allt eller intet, utan i små steg. Jag träffade en person senast igår som berättade att hen har en sån surdeg, och det är att rensa källaren inför en flytt. Men hon hittade en strategi, hen hittade en strategi. Ta en kartong i taget och jobba på den en kvart om dagen. Och det är ju en schysst strategi för att få saker gjorda över tid, men utan att det blir allt eller inget. Va? Och det blir lättare att ta till sig sånt om man inte har ADHD.
Finns det någon sista olikhet som du ser mellan de här två grupperna? Utmattad och mixen då, utmattning med ADHD.
Oj, nu står det lite still i huvudet här, men jag tänker att intryckskänsligheten till exempel, den är ju väsentligt lindrigare vid ett utmattningssyndrom, bortsett från den mest akuta fasen kanske. Men i regel så finns ju en mildare intryckskänslighet och oftare just kretsande kring ljud än vad det kanske kan vara vid ADHD, då det är allt möjligt, va, som kan göra intryck. Och jag vill också tro att en person med bara renodlat utmattningssyndrom inte är lika känslig för stämningar. Många med ADHD och också autistiska drag kanske har ju, med autistiska drag så kan det vara svårt att leva sig in i och liksom tolka vad andra människor formulerar, uttrycker och så. Men man kan ju vara känslig för stämningar på ett sätt som kan vara direkt överbelastande känslomässigt och ta väldigt mycket kraft. Det måste inte vara så i ett renodlat utmattningssyndrom. Och det finns säkert 1000 fler skillnader, men just nu är jag själv lite trött i huvudet och kommer inte på dem. Kan du komma på någonting så här på rak arm, Alexander?
Nej, jag kommer inte på någonting just nu, utan det är väl framförallt den punkten med gränslöshet och behov, alltså det extra stora behovet av att ha en struktur under en viss period i alla fall. Det är det som jag har sett. Sen så tänkte jag att du kanske har sett något annat som jag inte har sett.
Nej. Eller jo, det kanske jag har, men jag kommer inte på det nu. Men jag tänker just det där du säger, gränslösheten, impulsiviteten. Där kan det ju vara en mycket större utmaning också att lära sig det här med randiga dagar och att göra en sak i taget. Alltså en person med bara utmattning förstår ju efter ett tag kanske att om den är hemma och pysslar så blir det ju väldigt, väldigt tröttande om vägen från vardagsrummet till köket innebär att man hinner plocka upp en strumpa och plocka några blad från växten och så ta en vända in i sovrummet för att se om det finns något disk. Och sen går man in i badrummet och släpper strumpan och sen går man ut i köket dit man skulle från början. Alltså om man bara har utmattningssyndrom så förstår man att det där tar alldeles för mycket på krafterna och jag behöver kunna resa mig ur soffan och gå raka spåret till köket om det är det jag avser. Även om jag ser att det ligger en strumpa på golvet och att det finns ett gult löv på växten och det kanske finns någon disk i sovrummet. Jag ser det men jag ignorerar det och går raka spåret. Medan en person med ADHD nu beroende på om det finns mycket impulsivitet eller ej reser sig från soffan kanske med idén att gå till köket och ignorera de här sakerna, men hej, så tar impulsiviteten över och så har man ändå gjort hela vändan genom hela huset, va? Det
jag tänker att vi stoppar där, så
ja, det gör vi.
Tusen tack Giorgio igen för att du har gett av din tid och svarat på dessa frågor från Violett. Nu är vi klara med alla Violetts lyssnarfrågor och vi har då fått en liten större lite mer infallsvinklar kring hur man kan se på utmattning och ADHD tack vare Giorgio här. Det som vi ska göra nu innan vi säger hejdå för idag, det är att vi ska sammanfatta de olika svaren som vi har fått från Giorgio. Och då tänker jag att vi börjar med Violetts första fråga kopplat till utmattad med ADHD. Och det som hon då först undrade, det var hur man vilar när man har ADHD. Finns det några råd, tankar eller strategier på hur man ska prioritera eller när man ska prioritera vad? Undrade hon i sin första fråga.
Och ja, vila, det är ju olika saker. Låt oss kalla det återhämtning. Det måste inte alltid vara passivt av typen ligga och slappa i soffan eller sova. Utan det kan också vara aktivt, fysiskt, socialt, intellektuellt. Så det vi behöver för att må bra allihopa, det är att hitta en växelverkan mellan olika typer av aktiviteter som ger detta. Fysisk vila, sömn på natten, men även intellektuell stimulans, umgänge, träning, rörelse för kroppen. Men att man hittar doser och kan liksom variera och växla mellan de här olika typerna av aktiviteter. Det är det som är tumregeln.
Just det, och när man då har ADHD, är det liksom samma riktlinjer man har mot den gruppen med ADHD och utmattning, eller finns det någonting som skiljer sig där?
Det är samma riktlinjer vi har. Däremot om man då har utvecklat, om man på grund av ADHD eller vad det nu kan vara för skäl till det, ett obehag inför att, inom citat, inte göra någonting. Okej, okay? Så Och givet då att man faktiskt gör saker med jämna mellanrum också. Det är inte bara så att man tillbringar timma ut och timma in genom att göra ingenting och försöker tvinga sig till att tycka att det är mysigt. Men alltså, annars om bara själva vilan och eller känslan av trötthet väcker ångest, så behöver man nog träna sig på att möta den ångesten och ge sig lov att göra saker som inte är så stimulerande, bara för att märka att okej, initialt så reagerar jag genom att känna att det kryper i hela kroppen och jag vill göra andra saker och fly från situationen. Men är jag bara kvar tillräckligt länge och tillräckligt ofta, så vänjer jag mig och märker att det är helt okej att inte göra någonting utan att det händer någonting överhuvudtaget. Det ligger i sakens natur.
Just det. Och i Violets andra fråga, den handlar ju då om ADHD och NPF. För ADHD, det är ju då en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som då förkortas NPF. Och det som Violett har fått till sig, det är ju då att när man har en NPF-diagnos så kan man inte riktigt gå en vanlig skola eller rehab på samma sätt som när man bara har en utmattningsproblematik.
Mm.
Och hon menade även på att de här traditionella riktlinjerna mot vanlig utmattningssyndrom utan anpassning till en ADHD-diagnos till exempel kan vara kontraproduktiv och göra en person med utmattning och en NPF-diagnos sämre.
Mm.
Så, och utifrån hur jag tolkade ditt svar där förut, Jordi, så är det ganska, så är inte du så jätteinsatt kanske i de NPF-riktlinjerna kopplat till utmattning som då vi och rätt kanske har läst.
Mm.
Men utifrån det som du har läst eller är bekant med, så är det ganska breda riktlinjer som finns där ute kring det här.
Ja, och sen så får vi också utgå ifrån att kombinationen av ADHD och utmattning är ju väldigt, väldigt vanligt. Så det är ju väldigt svårt att lägga upp en seriös rehabilitering för den ena utan att ta hänsyn till den andra. Okej, så i mångt och mycket så är det ju samma riktlinjer som förutsätts då. En aktivitetsbalans och så träning i gradvis träning i att komma tillbaka till arbetet och reglera känslor och ägna sig åt meningsfull aktivitet och så. Sen så får man ju vara lite klurig kring hur man går tillväga, kanske beroende på den enskilda individens utmaningar också, va? Jag vet inte, så här i efteråt när jag suttit och funderat och jag tänkt att kanske någonting som Violett tänker på, det här med om rehabiliteringen för utmattningssyndrom ska ske i grupp. Att för en person, kanske någon person med ADHD, att det kan vara utmanande att vara i en grupp för att det blir för många intryck. Jag vet inte om det är det hon menar. Men annars kan jag nog inte se att man inte ska kunna kombinera.
Och jag glömde ju ställa frågan förut, men det känns ändå som att du gav en sammanfattning på det svaret som du gav förut. För det som hon undrade, det var ju då hur gruppen med NPF och ADHD ska tänka och förhålla sig till en utmattning och vägen till att bli frisk.
Mm.
Ja.
Precis, och det tror jag vi har svarat på.
I den sista frågan, det är inte den sista frågan, men i den näst sista frågan med några delfrågor så undrade ju Violett hur man kunde få in vila då, förutom att vara själv i en säng utan stimuli. Och där vet jag att du, där kom vi in ganska naturligt på att prata om olika typer av återhämtning.
Ja, exakt så. Är jag trött fysiskt, då behöver kroppen vila. Och är jag sömnig, då behöver kroppen sova på natten. Så då är det ändamålsenligt att göra så som Violett beskriver, ligga still i ett tyst rum om jag ska sova. Men sen när jag har gjort det så är det ju inte längre återhämtande, utan jag behöver ju andra former av stimulans. Och även aktiv vila finns ju något som heter. Och det kan ju vara allt från att träffa de där trevliga personerna som Violette också frågar om, hur de ska bära sig åt med, till motion, till andra stimulerande aktiviteter. Det kan vara hobbies, det kan vara kulturella intressen, pyssel eller vad det nu är. Det kan vara väl så återhämtande för själen, om inte annat, va? För de mentala och känslomässiga förmågorna. Så återigen, det är att hitta balansen där emellan de här olika typerna av aktivitet.
Och sen en annan delfråga som hon ställde, det var ju hur man hanterar krav på ett kravlöst sätt. Och där vet jag att du bland annat nämnde att ett sätt kan ju vara att bara egentligen ta bort kraven och försöka följa mer sin inre kompass. Är det rätt tolkat?
Ja. Ja, det är rätt tolkat. Sen så beror det ju på vad vi lägger i begreppet inre kompass. Jag menar, om man drar det till sin ytterlighet kan man ju säga att jag kan ju alltid hänvisa till min inre kompass för att liksom släppa alla krav, måsten och borden i livet. Och det blir ju inte så ändamålsenligt. Men alltså man behöver också använda sin, man behöver snarare använda sin inre kompass till att fråga sig, okej, men alla tjatar på mig att jag behöver ta hand om mig själv. Och vad är det för mig? Vad betyder det för mig? På vilket sätt tar jag hand om mig själv på bästa sätt? Så att man inte bara gör det för att alla andra tycker att man ska göra det, va? Sen ett visst mått av krav kanske man behöver ta också. Livet ser ju ut så, dessvärre. Men en del krav kan ju faktiskt vara en förutsättning för att jag ska ta mig dit jag vill i livet. Att ta hand om mig själv kan ju då innebära att jag lägger mig till med rutiner, säg sömnen, som jag inte är så bra på just nu. Och för att de där rutinerna ska sätta sig, de behöver jag också ställa lite krav på mig själv. Till exempel gå upp en viss tid varje morgon. De första 3-4 dagarna så kanske jag kommer att hata det. Men med tiden så blir det lättare och lättare, och sen så är jag tacksam mot mig själv för att jag faktiskt har ställt de kraven på mig. Så det är så man får resonera.
Och på tal om ytterligheter, så i den sista delfrågan så undrade ju Violette vad som var värst. Att vara stressad eller att göra mer än vad man har ork för. Och som jag sa förut när jag ställde frågan till Giorgio första gången, så kunde Violette till exempel då känna en stress när hon bara låg och skulle vila i sängen. För då kunde känslor dyka upp av ångest eller av depression, eller en hyperaktivitet kunde infinna sig. Och sen då när hon kanske liksom lämnade det spacet, så kanske det kunde bli lite mer för mycket åt det andra hållet, att hon liksom kanske var mer aktiv än vad hon egentligen hade ork för. Och då vet jag att Giorgio liksom nämnde att här kan det vara bra att försöka att få ner topparna lite åt båda hållen.
Ja, exakt så. För som du också kunde se här, så förde Violettes resonemang tankarna till det här berömda allt eller intet beteendet, som vi vet tyvärr vidmakthåller utmattningen, och att pendla mellan att göra för mycket och sen inte göra någonting, det medger inte en långsiktig återhämtning. Så man behöver verkligen planera sin vardag och hitta en dosering av aktiviteterna som gör att man kan leva sitt liv utan att krascha, för att man bygger in återhämtning före och efter. Och det här kopplade vi ju också till nästkommande fråga sen, det här med socialt umgänge, va? Att det kan ge så mycket samtidigt som det också gör en trött. Hur ska vi då bära oss åt för att få det bästa ur två världar? Och då sa vi att det gäller att dosera umgänget och hitta former för det, så att man får den här positiva stimulansen utan att bli helt urlakad efteråt. Men att kunna bli naturligt trött efter en träff, det är ju helt naturligt, va? Och då behöver man ju ge sig lite egen tid. Och där lyfter du den här fina bilden av de olika batterierna. Det allmänna batteriet, det sociala batteriet och hur man behöver förhålla sig till dem.
Ja, och den illustrationen kan ju hjälpa en till att kanske se att man har flera olika behov. Och det är ju någonting som Jordi har nämnt nu vid ett flertal tillfällen i det här samtalet. Mm. Så då täckte du sista frågan från Violett bra där. Och vi har ju varit lite spontana i den här frågestunden. För grundtanken hos mig, det var ju att vi skulle ha ett samtal för alla frågor. Men så blev det inte. Utan nu så tänkte jag egentligen täcka de sista frågorna i det här samtalet i podd 2 med Giorgio. Men vi har kommit, det finns några frågor kvar från en kvinna som heter Nadja. Och det handlar om ämnet brist i vården. Och det är ett väldigt viktigt ämne som jag känner att det ska vi inte forcera oss igenom. Så jag har fått lyxen att få ha med Giorgio i ett samtal till som vi då kommer släppa veckan efter den här frågestunden igen. Så det blir totalt 3 poddar med frågestund med Giorgio Grossi kan man säga. Innan vi säger hej då för idag så tänker jag återigen att vi ska påminna dig som lyssnar om vart du kan komma i kontakt med Giorgio om det är så att du som mig ser vilka fantastiska egenskaper, kvaliteter och kunskap som den här mannen sitter på. Och sist gången vi pratade i förra podden så sa Giorgio väldigt generöst att man kan få 20% rabatt om man vill på något sätt använda Giorgios tjänster. Och när du då kontaktar Giorgio via hans mail som är
grossi@stressmottagningen.com.
Precis, eller om du besöker den hemsidan som han verkar inom, bland annat stressmottagningen.se, som är en växande virtuell verksamhet, så kan man boka han som en psyko-någonting.
Terapeut.
Psykoterapeut.
Ja, jag jobbar med psykoterapi av typen KBT och ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Mm.
Och om man då bokar in en tid hos dig, antingen genom att mejla dig eller genom att boka en tid direkt från er hemsida, stressmottagningen.se, så ska ni nämna då att ni fick höra om Giorgio i den här podden och då får ni 20% rabatt. Och när man då träffar dig som en psykoterapeut, Giorgio, vad kan man få ut av det mötet, som till exempel om man är utmattad eller har någon stressproblematik?
Ja, för det första får vi säga att alla möten sker online eftersom det är en virtuell stressmottagning. Men det vi gör först och främst är att vid ett första möte så får ju du som kontaktar mig berätta helt enkelt om din situation och vad det är som bekymrar dig. Och sen så får vi tillsammans se vad det finns för möjliga lösningar framåt. Och somliga behöver kanske bara träffas ett fåtal gånger för att få redskap och kan hantera sin situation vidare. Medan för andra så kan ju läget vara mer komplicerat och då kan det finnas ett behov av ett flertal sessioner, jag vet jag, 10-15. Så man i regel har en gång i veckan och sen så kan man glesa ut över tid. Men som sagt, jag bildar mig en uppfattning om vad det är som är just utmaningarna för dig och så kommer vi tillsammans fram till någon form av väg framåt. Och redskapen är ju väldigt konkreta. Jag jobbar ju alltså med den typ av kognitiv beteendeterapi som heter ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Så vad det handlar om det är att hitta väldigt konkreta praktiska lösningar för att bättre hushålla med energin och bygga upp en mera hållbar ork som kanske också medger en återgång i arbete om det nu skulle bli aktuellt, va? kan handla om att lära sig hantera känslor och lära sig att förebygga, hantera bakslag. Det kan handla om att sätta gränser för sig själv och andra och mycket annat. Va? Jag har ju i mitt nätverk också tillgång till andra kollegor som är experter inom stressfältet och som jag har jobbat med vid stressmottagningen då den fanns som en fysisk klinik i Stockholm. Så skulle det vara fråga om att någon arbetsgivare till exempel vill finansiera en mera omfattande teamrehabilitering för en medarbetare, så finns ju också de förutsättningarna på plats.
Och det som kan vara värt att nämna i den här kontexten, det är ju att som Giorgio sa, stressmottagningen lever ju vidare fast på ett annat sätt.
Ja.
Och Giorgio har ju då jobbat på stressmottagningen innan det då lades ner förra året. Och det, du har varit där från 2000 till 2023, om jag...
Exakt.
Så, och då vet jag att du har jobbat mestadels med människor som har en utmattningsproblematik där.
Ja, och då ofta, ja, alla varianter av utmattning, alltså från väldigt lätt men framförallt svår och med samsjuklighet ofta i form av ångest och nedstämdhet och ADHD och autism med mera trauma. Va? Men man behöver inte vara så pass dålig, utan det fungerar med lättare åkommor också. Det är bra att kunna mota Olle i grind, så att säga. Jobba lite preventivt om det går.
Poängen som jag vill lyfta fram, det är då att han har en väldigt lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom ämnet utmattningssyndrom. Och det kan vara väldigt skönt att veta när man träffar Giorgio, att han vet verkligen vad det handlar om. Och det är ingenting som är självklart om man träffar en vanlig psykolog. För det är inte alla psykologer eller människor som jobbar på ett liknande sätt som har den förståelsen för hur det är att vara utmattad. Men det har Giorgio.
Stämmer. Tack för de orden, Alexander.
Då tackar vi Giorgio återigen för att han kom till den andra frågestunden. Och sen så ser jag i alla fall fram emot den tredje frågestunden, där vi då kommer prata om ämnet brist i vården. Tack för idag för er som har lyssnat.
Tack så mycket. Hej hej.
Hej då.
Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com/medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid mejla oss på podcast@raktinivaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.